Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten för den första söndagen efter 13 dagen. Så skriver profeten Moses i sin andra bok, det första kapitlet och från den 22 versen. Då befallde farao och allt sitt folk: alla nyfödda pojkar ska ni kasta i Nilen, men alla flickor ska ni låta leva. En man av Levis stam tog till hustru en levitisk kvinna. Hustrun blev havande och födde en son. Hon såg att det var ett vackert barn och höll honom gömd i 3 månader. Men när hon inte kunde gömma honom längre tog hon en korg av papyrus och strök på jordbäck och kära, lade barnet i korgen och satte den i vassen vid Nilens strand. Hans syster ställde sig på avstånd för att se vad som skulle hända med honom. Och faros dotter kom ner till floden för att bada. Och hennes unga hovdamer gick längs floden. När de fick se korgen i vassen skickade hon dit sin slavinna för att hämta den. Hon öppnade den och fick syn på barnet. Och se, det var en pojke och han grät. Hon kände medlidande med honom och sa: det här är ett av de hebreiska barnen. Men hans syster frågade faros dotter: vill du att jag ska gå efter en hebreisk amma som kan amma barnet åt dig? Faros dotter svarade henne: jag gör det. Då gick flickan och hämtade barnets mor. Och faros dotter sade till henne: ta med dig det här barnet och amma det åt mig, så ska jag ge dig lön för det. Kvinnan tog då barnet och ammade det. När pojken hade vuxit upp förde hon honom till faros dotter, och han blev hennes son. Hon gav honom namnet Mose, för ur vattnet har jag dragit upp honom, sade hon. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. På den första dagen, söndagen, efter 13 dagen berättar Guds profet Mose om en nästan obegriplig ondska. Barnamord. Då befallde farao allt sitt folk: alla nyfödda pojkar ska ni kasta i Nilen, men alla flickor ska ni låta leva. Ska man verkligen behöva tala om såna hemskheter så här nära 13 dagen, som ju är en återspegling av julen? Borde man inte få behålla lite grann av julens småmysiga glädje? Glömmer vi att när Jesusbarnet är fött i stallet i Betlehem så befaller en annan kung, kung Herodes, att varje pojke i Betlehem som var 2 år eller yngre skulle dödas? Ja, att döda barn, det är ju ibland det grymmaste man kan tänka sig, eller hur? Det är någonting nästan obegripligt. Ändå är det precis vad som sker i Mellanöstern när bomberna faller urskillningslöst över byar. Ja, det sker mycket närmare än så. I Sverige föds varje år 120 000 barn. Varje år dödas över 30 000 ofödda barn på våra abortkliniker. Det betyder att mer än var sjätte människa i sin mammas mage inte får leva. Var sjätte barn i sin mammas mage som befinner sig i mammas mage kommer inte att få leva. Så hur kan människor vara så onda? Ja, människan är en expert på att förklara bort onda handlingar. Alltså att ge förklaringar på sin ondska för att det ska vara förståeligt och försvarbart. När det gäller aborter så förklarar man att en ofödd inte är en människa. Inte är en person. Utan bara ett foster. Bara en cellklump. Herodes förklaring, vad var den då? Jo, den var att judarnas gamla testamente lovade att en kung skulle födas i Betlehem. just då. Och eftersom de vise männen hade sett hans stjärna, så måste han därför döda alla nyfödda gossebarn, så att ingen tog makten ifrån honom. Det var hans förklaring. Så vad var faraos förklaring till varför han befallde sitt folk att kasta israelitiska gossebarn i Nilen? Det fanns ju inget lufte om att en israelit skulle ta makten i Egypten. Vi ska ta upp hela den här bakgrunden. Varför? Vi kanske minns hur Israels folk kom till Egypten. Namnet Israel kommer ju av att patriarken Jakob brottades med en uppenbarelse av Gud vid Jabboks vad. Och när han hade kämpat med Gud fick han byta namn till Israel, som betyder han kämpar med Gud. Jakobs son Josef hade fått en bra ställning i Egypten efter att han hade räddat landet från 7 års torka. Hans far Jakob med de 12 sönerna och deras familjer får då flytta till Egypten. Och denna folkgrupp bosätter sig så i Egypten och bor där i över 400 år. Och förökar sig till ungefär 2 miljoner personer. Josef och hans släktingar, de hade haft ett gott rykte. Men tiden gick, hundratals år, och vi läser: och en ny kung framträdde i Egypten, en som inte kände till Josef. Han sa till sitt folk: se, Israels barn har blivit allt för stort och mäktigt för oss. Andra Mosebok 1, vers 8-9. Man var alltså rädda för att det här släktet skulle bli så mäktigt att makten, faraos makt i Egypten, skulle hotas. Och farao, han gör därför flera olika försök för att få kontroll över Israels folk. Först gör han det fria folket till slavar, men det hjälpte inte. Sen försökte han få barnmorskorna att döda nyfödda israelitiska gossebarn. Vi läser hur det gick till. Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem, utan lät barnen leva. Andra Mosebok 1 och vers 17. Och när jag läser den här versen så kommer jag tänka på alla kristna barnmorskor som förlorat sina jobb för att man har vägrat aborter. Jag tänker på barnmorskan Elinor Grimmark som driver frågan rättsligt om rätten att få kunna neka abort men ändå arbeta som barnmorska. Att det finns människor som står upp för rätten till liv. Och vi kristna måste stå upp för rätten både för födda och ofödda barn att få leva. Och vi måste säga ifrån. Det gjorde barnmorskorna i Egypten. Men farao nöjde sig inte med situationen. Nu skickar han ut andra att agera. Alla nyfödda pojkar ska ni kasta i Nilen, men alla flickor ska ni låta leva. Vers 22. Och dagens text berättar om att en man av Levi stam tog till hustru en levitisk kvinna. Hustrun blev havande och födde en son. Hon såg att det var ett vackert barn och höll honom gömd i 3 månader. Nu ser vi hur en mor och en far gör sitt yttersta för barnets rätt till liv. Senare läser vi om att mannen hette Amram och hustrun Jokebed. Är inte barnen en stor välsignelse? Psalmisten skriver: se, barn är Herrens gåva, en livsfrukt, en lön. Psalm 127, vers 3. Och därför är det viktigt att vi värnar om barnen. Att de mår bra, att de får trygghet, men framförallt att de bevaras i tron på frälsaren Jesus Kristus. Det är det allra viktigaste. Hebreerbrevets författare lägger Amram och Jokebed till listan över trons hjältar. Faktiskt. i Hebreerbrevet 11. Vi läser: i tron hölls Mose efter sin födelse gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. Men de 3 månaderna skulle inte räcka. Det står att hon tog en korg av papyrus och tätade den med jordbäck och kära, lade den i vassen vid Nilen, och systern ställde sig på avstånd. Och när faraos egen dotter gick ner för att bada, så fick hon se korgen, blev förtjust i barnet, och systern stiger genast fram och erbjuder att en kvinna kunde amma det här barnet. Och amman var ju ingen mindre än Mose egen mamma. Och på så sätt fick Moses närhet till sin egen mor under sin spädbarnstid. Men blev ändå uppvuxen och beskyddad i faraos eget palats. Vilken snillrik lösning, eller hur? För att hans liv skulle sparas. Faraos dotter gav barnet namnet Moses, som är härlett ur verbet dra upp. En annan sak som är intressant, när vi i svenskan översatt korg, så är det i texten här egentligen samma ord som används om Noas ark. Hebreiskans teba, eller teba. Och ordet används faktiskt bara på i de här 2 sammanhangen, om Noas ark och om den här korgen. Den engelska King James-bibeln översätter därför att Moses mamma tog en ark av papyrus och lade i Nilen. Precis som Gud valde att rädda de sina genom Noas ark undan syndaflodens vatten, så räddar Gud Moses på en ark av papyrus. Han läggs i vattnet och lyftes upp och räddas och får namnet Moses för att han dras upp ur Nilen. Vår värld är fylld av ondska, som vi har talat om. Men det är inte bara omvärlden. Det är inte bara alla andra. Tyvärr är även våra egna hjärtan, våra tankar och handlingar inte alltid som Gud vill. Gud ville att vi skulle älska honom. Och att vi skulle älska varandra och våra medmänniskor. Och att vi skulle värna livet. Tyvärr misslyckades vi, och vi misslyckas dagligen. Eller hur? Vi tänker ofta mer på våra egna behov än vår nästas. Vi misslyckas kanske som barn att hedra och lyda våra föräldrar. Eller som föräldrar att ta hand om våra barn på ett bra sätt. Ge dem tid och omsorg. Man känner ofta som förälder att man inte räcker till. Och det här är inte bara en svaghet, utan det är faktiskt synd och olydnad mot Guds bud. Gud är helig och Gud straffar synd. Men det glada budskapet är att han straffade vår synd på sin son, när han levde och dog i vårt ställe som vår ställföreträdare. På korset är alla våra synder förlåtna. Och denna förlåtelse förenas vi med genom dopets vatten. Dopets vatten. När barnet döps räddas barnet från Satans, synden och skulden. Och så tar vi upp barnet ur syndafloden, ur Nilen, ur Röda havet. Ja, det finns många förebilder till dopet. Det finns många förebilder till dopet. Dopet är ingen förebild. Dopet är ingen bild. Dopet är en verklighet. Alla ni, står det, som har blivit döpta till Kristus, har blivit iklädda Kristus. Galaterbrevet 3:27. Farao hade tänkt att döda barnen i Nilen, gossebarnen. Men tänk hur Gud kan vända människors planer till att tjäna hans egna syften. Genom Nilens vatten i den lilla papyrusarken fördes Moses till räddning. Och på samma sätt använder Gud dopets vatten för att föra oss till Kristus. När vi är i Kristus är vi frälsta genom tron som Gud skapar genom doporden. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Aposteln skriver: Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Efesierbrevet 5, vers 25-26. Och Petrus skriver att i Noas ark blev några få, 8 personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. 1 Petrus 3, vers 20 och 21. Faraos planer var att kuva Guds folk Israel genom sin ondska. Gud använde faraos planer för att få in Moses i faraos hov. För att han skulle bli talesman för Israel. Och för att genom det betryck som farao ger Israel få dem att återvända till sitt land, Kanaan, som Gud hade gett dem och lovat dem. Lovat Abraham, Moses förfader, flera hundra år tidigare. Vi har också en tendens att precis som Israel göra syndens Egypten till vårt hemland. Men genom dopet så ger han oss tillbaka vårt rätta hemland, himlen, Guds rike, Kristi kyrka. När folket stod på gränsen till det nya landet. Och om tvivlet kom att de verkligen hörde hemma där, då kunde Mose alltid tänka tillbaka på Guds hand när han räddade honom genom Nilens vatten. Eller Guds hand när han räddade folket genom Röda havets vatten. Och när du och jag börjar fundera på om vi verkligen är Guds barn, om vi har himlen till hemland, då får vi tänka tillbaka på vårt dop. Gud har genom dopet tagit oss ut ur syndens, satans och den syndiga naturens välde, det gamla Egypten. Och han har satt sitt namn på oss, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Tänk så fantastiskt. Och då får vi påminna oss om det här. Jag är döpt. Det här sjunger vi om i salmen. Dopets nåd mig ger i tiden stöd och fäste för min tro. Skänker hopp att efter striden i Guds himmel finna ro. När min blick, mitt hjärta brista, vill jag säga i det sista: jag är döpt i Jesu namn. Fader, tag mig i din famn. Dagens text är också berättelsen om modiga kvinnor som värnade om sina barns liv. Vi ska också värna om våra barns liv genom att föra dem till dopets ark och genom att undervisa dem om Jesus Kristus som kommer till världen för att frälsa syndare. Jesus hade ju befallt: döp dem och lär dem. Och båda de sakerna ska vi göra. Döpa och lära. Vi ska göra lärjungar genom att döpa och lära. Genom Jesus Kristus genom tron på honom så äger vi och våra barn full förlåtelse och frid. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, tack för att du har påmint oss om berättelsen om profeten Moses. Hur du genom din försyn beskyddade och bevarade honom och räddade honom genom Nilens vatten och genom Röda havet. Och tack för att du har räddat oss genom din son Jesus Kristus och genom dopet i vilken du förenar oss med Jesus Kristus. Tack för att vi får bevaras i tron på din son Jesus Kristus ända till livets slut. Amen.